Vi har kallat dagens predikan för uppmuntran till frimodighet. Tydligen så räckte det inte med första brevet till Timoteus. Paulus såg sig också nödgad att skriva ett andra brev. Och han var inte ledsen över att behöva göra det. Det framkommer ingenting om att han nu skulle vara trött på att behöva uppmuntra Timoteus och stötta honom. Nej, tvärtom så visar det andra brevet ännu mer av kärlek och omtanke och omsorg om Timoteus. Även om det visar också att Timoteus verkligen var i behov av Paulus stöd och uppmuntran. Det första brevet var tydligen inte nog. Det första brevet är möjligen mera allmänt i sin karaktär och gäller till stora delar församlingen i stort. Det gör andra också, men vi ser i andra ännu mer av personliga uppmaningar till just Timoteus själv. Och han hälsar honom med orden: min älskade son, min älskade son. Och i ett annat brev så kallar han för Timoteus för min älskade och trogne son i Herren. Och vi drar slutsatsen att Timoteus tydligen var en av dem som Paulus själv hade fått bliva en andlig far för, fött honom till Kristus och sedan byggt honom upp i Kristus. Vi sa vid inledningen av första brevet att det var på Paulus första missionsresa som han ju kom flyende med andan i halsen till just Lystra efter upproret mot honom i Iconium. Och i Lystra så utförde han ju detta märkliga under i att en lam man helades, vilket fick till följd att man utropade Paulus och Barnabas för att vara gudar och föll ned för dem, innan Paulus avvände det hela och förklarade att det var himmelens gud som skulle tillbedjas. Och möjligen stod Timoteus på gatan och såg detta hända och hörde hopen och hörde Paulus för första gången i Lystra. Och möjligen var det då han kom till tro som en tonåring. När Paulus sedan 6 år senare kom tillbaka till Lystra så hade Timoteus växt i Herren. Och han kallas en lärjunge med gott omdöme av bröderna i Lystra och Iconium. 6 år och Timoteus hade mognat så till den grad att Paulus då beslöt sig för att ta honom med sig på sin fortsatta missionsresa. Och så bar det iväg genom det galatiska landet och över till Makedonien i Europa, till Filippi, Thessalonika, Korint, Aten, Efesus och tillbaka till Antiochia. Timoteus blev Paulus trogne följeslagare. Och det uppstod en intim vänskap mellan dessa män, en äldre och en yngre, en fader och en son likasom i andlig bemärkelse. Och ett sånt fader-son förhållande kan många gånger bli nästan intimare eller intensivare än ett vanligt kötsligt fader-son förhållande. Ett kötsligt fader-son förhållande eller mor-dotter förhållande försäkrar inte om en sådan intimitet och intensivitet i kärleken som just den andliga kärleken, att få ha varit med och fött och se någon bli född till Kristus och få vara med att uppfostra en människa i Kristus. Det föder någon slags beroendeförhållande som är så tjusigt och så vackert och så fast knutet att det knappast finns dess motsvarighet i den mänskliga erfarenheten. Det var någonting vackert mellan Paulus och Timoteus. Och så skriver han då från sitt fängelserum ännu ett brev för att uppmuntra sin älskade son Timoteus. Och som vanligt så börjar han brevet med hälsningsorden: Paulus, genom Guds vilja, Jesu Kristi apostel. Det var inte några människors påfund som hade gjort Paulus till apostel minsann. Det var Guds vilja, kallad av Gud. Ja, redan ifrån moderlivet, säger han i Galaterbrevet 1, så utkallade och utkorade Gud mig till att bliva ett vittne för honom. Gud har kallat mig, inte människor. Det är Guds uppdrag. Det är inte min egen önskan som har gjort mig till apostel. Människors önskan och människors program blir endast mänskligt arbete. Men Paulus var inget gudomligt arbete. Han var kallad av Gud och sänd enligt det löfte, står det, som gavs oss om liv, nämligen livet i Jesus Kristus. Och i Titus brevs första kapitel och andra vers säger han liknande: jag är sänd därför att det finns ett hopp om evigt liv. Det finns ett hopp om evigt liv. Det är därför jag är sänd. Det är grunden för mitt apostlaämbete. Jag har ett hopp att förkunna för världen. Därför är jag sänd. Gud har gett mig uppdraget att förkunna hopp för mänskligheten, liv för mänskligheten, livet i en person, Jesus Kristus. Det är jag som skriver till dig, Timoteus, min älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid vare med dig. Upplev nåd och barmhärtighet ger frid. Orden uppräknas alltid i hälsningstalen i den ordningen. Nåd och frid. Här lägger han också till barmhärtighet. Du har upplevt nåd, du har upplevt barmhärtighet, Timoteus. Därför har du också rätt till att äga friden. Friden ifrån Gud. Och så börjar han inte klanka på Timoteus. Han skulle kanske kunna göra det. För Timoteus hade tydligen misslyckats i en hel del avseenden. Det var inte beställt med honom som det borde vara. Hos en andlig ledare till en så stor och viktig församling som den i Efesus. Och möjligen var det flera församlingar i stan. Timoteus var blyg. Han var försagd. Dessutom var han kroppsligt svag. Och det var inte så lätt för honom. För i provinsen Asien, lite längre söderut, hade, som Paulus säger i 15:e versen, alla vänt sig mot Paulus. Tydligen därför att han satt i fängelse, och många tyckte det var lite genant att vara associerad med en ledare som satt i fängelse i Rom. Och man körde så att säga för egen maskin och inte hade så värst mycket kontakt med Paulus. Och Paulus upplevde det smärtsamt att så många hade lämnat honom. Och det ju ökade det sociala trycket också på Timoteus naturligtvis. Varför framhärdar du att korrespondera med Paulus? Trots att de var skilda åt i det geografiska rummet, så gick säkerligen posten ganska frekvent mellan Efesus och Rom. Kontakten tappade man inte. Kontakten uppehölls mellan Paulus och Timoteus, mellan fadern och sonen i den andliga bemärkelsen. Nu ska du se hur Paulus här ömsint dock behandlar Timoteus blyghet och försagdhet. Han visste att han hade svag hälsa. Han visste att Timoteus var väldigt beroende av just Paulus. Han var den där människotypen som lätt blir beroende av andra, ni vet. Och som gärna ville ha någon att stötta sig på. Som hade lite bristande självförtroende tydligen. Men Paulus slår inte ner på Timoteus nu. Utan Paulus börjar med att säga: Timoteus, jag tackar Gud så ofta jag tänker på dig. Och det var ofta det. Ja, det var både natt och dag. Ty oavlåtligen har jag dig i åtanke. Och oavlåtligen, natt och dag, kommer jag ihåg dig i mina böner. Timoteus var Paulus kär. Och den man har kär, den tänker man ofta på. Och den man ofta tänker på, den har man också möjlighet att oftare bedja för. Egentligen är det så, mina vänner, att den som vi älskar mest, den beder vi också för bäst. Därför är det så viktigt med kärleken till varandra. Det går lättare att bedja om vi älskar varandra. Om vi är dyrbara för varandra, så beder vi också effektivare för varandra. Nej, Paulus slår inte ner på Timoteus. Paulus möter honom med personlig värme och visar honom att du är accepterad hos mig, Timoteus. Min älskade son, jag tänker på dig oavlåtligen. Han säger till och med: och när jag kommer ihåg dina tårar, då längtar jag efter dig. Och jag längtar att se dig, för att så bliva uppfylld av glädje. Titta hur personlig han är, hur intim han är. Hur orädd han är för att visa Timoteus sina innersta känslor för honom. Och sen påminner han Timoteus om Timoteus mor och mormor. För att ge honom uppfordrande exempel inom hans egen familj. Du kommer ju ihåg hur du satt i din mormors knä och läste skrifterna, Timoteus. Och hur du också satt i din moders knä och hon undervisade dig. Och tydligen var båda dessa kvinnor troende kvinnor. Och han påminner Timoteus om deras tro. Och sen senare i kapitlet så påminner han också Timoteus om verkligheten av den helige andes inneboende och den helige andes natur. Att han är kraftens och kärlekens och tuktighetens ande. Timoteus, det finns egentligen ingen grund för dig att vara blyg och försagd. Titta förresten på mitt exempel, Timoteus. Jag har också motstånd. Jag sitter till och med i fängelse, men jag blygs inte därför. Och så pekar han till sist alltså på sig själv som ett uppfordrande exempel för Timoteus att följa. Det här med att bedja oavlåtligen, natt och dag, ha omsorg för sin andlige son Timoteus, det är ju så tjusigt. Och det var ingen överdrift. Naturligtvis är det hyperbol. Det var inte så att Paulus var vaken både natt och dag, 24 timmar om dygnet, och tänkte på Timoteus. Det förstår vi. Men det är ett uttryck för att han ofta, ja alltid, hade honom i åtanke, levande för sig. Och när han skildes ifrån äldste bröderna i Efesus, och det var troligen Timoteus med, så säger han: kom ihåg hur jag under 3 års tid, natt och dag, har förmanat var och en av er. Var och en av de äldste i Timoteus i Efesus hade Paulus haft personlig omsorg om. Suttit ner med, timmar i sträck kanske, öslat en massa tid på. Och nu var han angelägen om att detta, hans arbete, skulle också få bära frukt i det att de vaktade och vakade över jorden nu när han måste lämna den. Det är tjusigt det här att Paulus talar om att hålla ut i bönen. Ni kommer ihåg i första Timoteus brev när han talade om församlingsänkorna, att ett av kriterierna för att hon skulle upptas som församlingsänka var att hon skulle ha sitt hopp i Gud. Och att hon är en kvinna som håller ut i bönen. Som håller ut i bönen. Bön fordrar tydligen uthållighet. Och det är där som det är lättast att brista kanske. Visserligen var han kroppsligen i fängelset, men andligen var han ständigt i det allra heligaste inför Guds tron. Kroppsligen i en fängelsehåla i Rom, men andligen i det himmelska. Tjänar jag Gud, jag lika som mina fäder? Och det verkar som hade han fäderna i deras tillbedjan vid tabernaklet eller senare vid templet i åtanke. Jag tjänar Gud på samma sätt, inte vid något jordiskt tabernakel eller tempel, men in i det himmelska uppehåller jag min tjänst genom förbönen och tacksägelsen och lovprisningen. Trots att jag sitter i en fängelsehåla så kan jag tjäna Gud med mina böner. Och så detta gripande uttryck: Timoteus, när jag kommer ihåg dina tårar, då längtar jag efter att se dig, för att så bliva uppfylld av glädje. De hade tydligen skilts för ganska lång tid sedan. Och vid skilsmässan var det ju naturligtvis osäkert huruvida dessa två någon gång skulle träffas igen. Paulus på väg till rättegång i Rom, hur skulle det gå? Och Timoteus grät den dagen han såg sin andlige far lämna honom. Och troligen grät också Paulus. Men han säger: Timoteus, jag kommer ihåg dina tårar. Han mindes Timoteus känslosvall den gången. Hur äkta känslan och kärleken var från Timoteus sida till Paulus. Och det rörde hans hjärta. Och det avsked som är mest smärtsamma innehåller dock en försäkran om att återförenandet ska bli desto ljuvligare. Det är inte farligt att visa känslor. Det är inte farligt att gråta. Det är inte omanligt att fälla tårar. Och jag fängslades av det här så till en grad igår att jag gick igenom hela Bibeln för att se hur många gånger det står talas om gråt och gråtande. Särskilt när det gäller män. Och jag blev förvånad att Bibeln på ett sådant orätt sätt, orädd är Bibeln alltså i att framställa män som gråter. Är inte det ett tecken på svaghet? Inte alls. Gud har skapat oss med tårkörtlar här inne någonstans. Och jag tror att vi gråter alldeles för lite. Jag tror vi är alldeles för kalla. Vi lever i en kultur och en civilisation där vi nästan är skamsna över att tänk om någon får se mig fälla en tår. Och jag måste erkänna att jag gråter inte ofta. Jag sa igår på träffen kanske 3 gånger om året sådär. Som jag verkligen tror att jag kanske gråter. Varför är jag så rädd för att släppa känslorna och låta tårarna flöda? För jag tror det skulle göra väldigt gott ibland. Inte bara för mig själv utan också för andra att se: åh, han har känslor. Timoteus grät och Paulus kom ihåg hans tårar. Vet du vem som var den första man i Bibeln som jag såg gråtande? En stor stöddig kar, ludet bröst och armar. En jägare, en kraftfull karl, Esau. Esau grät bittert när han såg hur den andliga välsignelsen gick ifrån honom och till Jakob istället. Och han tiggde och bad under tårar att det skulle också kunna få gå så att han fick välsignelse. Tårar över att gå miste om en andlig välsignelse. När var sista gången som du grät över någonting sådant? Nästa gång som någon gråter är den gripande berättelsen om Josef och bröderna. Ni vet hur Josef inte ens kunde tala till punkt när han såg bröderna komma tillbaka med Benjamin. Han avbryter sig, ursäktar sig och går in i sin kammare och gråter högljutt. Och när han senare försöker karska upp sig för att möta bröderna igen och nu har för avsikt att avslöja sig för dem, så orkar han inte säga många ord förrän allt brister och de faller varandra om halsarna och kysser varandra och gråter högljutt så att till och med egyptierna utanför dörrarna hör deras gråt. Det var tårar på grund av kärlek och försoning mellan bröder. När var sista gången vi grät av en sådan orsak? Att vi upptäcker kärleken till varandra. Och att vi upplever att vi är försonade med varandra. Att det som nu möjligen skiljer oss åt är glömt och förgånget. Josef omfamnade sina bröder och sa: grämer inte för det som har varit. Vi talar inte om det. Och så grät man. Och så grät man. Och jag måste också få nämna David. Den är Guds människa. Som jag tror Gud älskade därför att han hade ett hjärta efter Guds sinnelag. Och i det hjärtat innebar, det hjärtat inne hade också denna möjlighet och denna sensitivitet att visa känslor. David var en känslosam människa. Han var en konstnärsmänniska. Han var en poet. Och många gånger läser vi i hans psalmer om tårar och gråt och nöd och sorg. Ja, han skriver i psalm 6 och 9 till exempel: Herren har hört min högljudda gråt. Och han grät högljutt många gånger, David. En gång när Jonathan och han skildes, förresten sista gången de såg varandra. Och nu visste de att kanske inte mer, för Saul framhärdade i sin mordlust emot David. Och så står det om deras skilsmässa att de föll varandra om halsen. De kysste varandra och de grät med varandra. Och det står om David att han grät överljutt. Han kunde inte hejda sig. Så grät han, den unge konungen. Och i början av sin karriär så kom han och hans män en gång till byn Siklag, som då var nedbränd i eld och kvinnorna och barn bortförda. Och det står om David och hans män att de då brast ut i gråt. Och grät till dess att de inte förmådde gråta mer. Men man var inte rädd att visa känslorna för varandra. Det var gråt över olydnad mot Gud. Detta var någonting onödigt. Det hade inte behövt hänt. Det står om Israels barn en gång när de hade syndat, att Israels barn vände tillbaka och grät inför Herrens ansikte. När var sista gången du grät inför Guds ansikte? Grät över sorg, över synd. Hiskia grät bitterligen när han fick höra att hans sjukdom var till döds. Ja, den gråten kanske vi förstår. Nehemja satt gråtande och sörjande i dagar när han fick höra om det andliga läget i Jerusalem. Att murarna var uppbrända i eld, nedrivna och folket led stor smärlek. Då säger Nehemja, då satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och jag förmådde ingenting äta. Och när Esra upplevde samma sak, då han återkom till Jerusalem, att synd hade uppenbarats bland folket igen, trots att Gud hade fört den tillbaka ifrån fångenskapen igen, så står det om Esra att han låg gråtande framför Herrens hus och förmådde ingenting säga, bara grät. Och hans tårar fick flera förebedjare att sluta upp vid hans sida. Liksom Nehemjas tårar var det som bringade konung Artaxerxes till att göra någonting åt situationen. Men så länge han inte visade sina känslor så hände ingenting. Kan det möjligen vara en orsak till att inte mer saker händer i ditt och mitt liv? Vi är så rädda att visa lite känslor. Tänk om någon skulle se dig gråta. Men ändå står det: gråt med varandra. gläds med varandra. Det låter bättre. Att ha kalas med varandra. Att klappa varandra på axeln och låtsas som att allting alltid är bra. Och det är en slags osund spändhet i sådana försök och detta rollspel som vi ofta tvingas in. Tänk om vi kunde slappna av och visa att det är inte så bra med mig just nu. Kanske du vill gråta med mig? Skulle du vilja det? Bära min börda en stund. Tänk om vi kunde komma därhen. Att anden fick sätta lite rörelse på tårkörtlarna. Att låta de där spärrarna som vi är så angelägna om få lätta lite grann. Prestigen försvinna. Gråta ut för varandra om så skulle behövas. När Petrus hade förnekat Jesus och hanen galt den tredje gången, så står det att Petrus gick ut och grät bitterligen. Och det underbara, mina vänner, är att när Jesus Kristus, Guds son, den andra personen i gudomen, inte räknar jämlikheten med Gud så som ett byte, utan kommer ner i tjänade skepnad och uppträder bland oss i människogestalt, så var han ingen sån där hurtgosse, ingen sån där atlet, ingen sån där som ständigt höll känslorna under kontroll. När han kom till begravningen för Lazarus 3 dagar för sent och såg sorgen och kvinnorna som grät, så upptändes han av ett sådant medlidande att det står om Jesus att han grät, trots att han visste att snart Lazarus skulle leva. Men Jesus grät. Guds son har gråtit på den här jorden. Gud har gråtit. Gud har gråtit för dig och mig. Det står om Jesus i hans triumferande intåg i Jerusalem på åsnefålen. Detta var väl Jesus stora dag. Applåder och hurrarop. Messias, Davids son, konungen, Hosianna. Ja, så sjöng den lilla hopen ut med vägkanten. Men det står om Jesus att när han kom närmare staden och fick se Jerusalem, så begynte han gråta. Därför att så många gånger, Jerusalem, har jag velat församla dina barn, lika som hönan församlar kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat. Så gråter Jesus över Jerusalem. Min vän, kanske inte det viktigaste är att du och jag alltid gråter när det känns så. Men det viktigaste är att inte Gud behöver gråta över oss på grund av vårt hjärtas hårdhet. Så många gånger har han velat förbarma sig, men du har inte velat. Du har sagt nej. Vet du hur han reagerar? Han begråter din situation, ty han vet att det är till ditt fördärv som du förhärdar ditt hjärta på ett sådant sätt. Och till dig, min kristne vän, så kommer uppmaningen ifrån Efesebrevet, där det står om att vi inte ska vara bittra. Vi inte ska bemöta varandra med hårda ord. Och så vidare. Ty vad gör vi då? Vi bedrövar den helige ande som bor i oss. Så kommer försagdheten. Så kommer sorgen in i vårt andliga liv. Bedröva inte den helige ande. Det står inte att Gud blir arg på dig när du syndar som kristen. Ty synden är försonad. Dess skuld är betald. Straffet är taget. Det finns ingen vrede över ditt liv längre. Men det kan finnas sorg över ditt liv hos Gud. Därför att du vandrat i olydnad. Du har bedrövat anden. Kanske du skulle behöva gråta med den helige ande och finna att det finns full upprättelse och försoning för dig här idag. Mina vänner, detta var egentligen en parentes, men det tog huvuddelen av min predikan. Nåväl, hoppas det var viktigt. Låt oss hasta vidare en bit i alla fall. När jag kommer ihåg dina tårar, och då jag erinras om din oskrymtade tro. Det var det andra han kom ihåg om Timoteus. Inte bara tårarna, inte bara sentimentalitet. utan också tro, och en oskrymtad tro, en äkta tro, en icke tillgjord tro. Lägg märke till det. Och det tyckte Paulus var skönt. Det attraherade Paulus. Det fanns tydligen många brister hos Timoteus. Han var blyg, han var försagd, han var, hade bristande självförtroende. Han vågade inte stå fram och säga sanningen som han borde ha gjort kanske. Men Timoteus oskrymtade tro, den vägde upp mycket av det andra. Det fanns en del som hade övergivit Paulus nu. Det fanns många som hade en skrymtaktig tro, som berömde sig av att vara så heliga och goda och ha så rätt och sant. Men Paulus visste att deras tro var tillgjord. Men hos denne unge Timoteus såg han, trots denne unge mans blyghet och försagdhet, inom honom, står det, bodde en äkta tro, en icke tillgjord tro. Vad det var tjusigt. Det är skönt med människor som man vet verkligen tror. Det är liksom att man dras till sådana. Man vill vara hos sådana och känna tryggheten av deras tro. Det kanske finns fel och brister naturligtvis hos oss allesammans. Men vad skönt det är hos människor som man känner, oj, hon, han tror. Det är någonting fantastiskt, någonting märkligt, det är någonting upplyftande hos sådana människor, i själva atmosfären omkring sådana människor. Som var Timoteus. Samma tro som din mor och mormor hade. Det var hemligheten, förstår du. Och här vill jag än en gång slå ett slag för det kristna hemmet. Ser du hur kvinnornas påverkan hade multiplicerats i välsignelser för församlingar över hela romarriket? Gamla mormor och mor Jonis hade haft lille Timoteus i sitt knä och undervisat honom. Men inte kunde det veta att han skulle resa med den väldiga aposteln Paulus. Att han skulle förkunna evangelium runt om i romarriket. Att tusentals människor skulle kunna komma till tro. Därför att det tog sig tid med den lille femåringen. Och satt med honom i sitt knä. Tänk hur det kan ha effekt. Och hur det kan löna sig att vara en mor som tar hand om sitt barn. Och undervisar i skrifterna om den rätta vägen. Vad vet du vad som kan bli av din son, av din dotter? Ta tid med dem du. Det står ju i ordspråket, inte i Bibeln. Den hand som sätter vaggan i rörelse är den som styr världen. Och det ligger lite i det. En hel del. Det är en moders plikt och en faders också för den delen. Att ge åt sitt barn ett hem av tro. Men också att då tron ge ett hem i sitt barn. Nu bodde tron i Timoteus. Det var mamman, det var mormoden som hade planterat in den tron där. Sen kommer han till förmaningarna, uppmaningarna. För den skull påminner jag dig nu att du må uppliva den nådegåva som finns i dig. Det är märkligt att Paulus inte, för det tunga ansvar som vilade över Timoteus, inte menade att han behövde någon ny gåva. Någon ny välsignelse. Det är märkligt. Nej, du har redan vad du behöver. Men se till att du upplivar det som du redan har. För Paulus visste vad Timoteus hade. Du har redan mottagit denna gåva. Och vad Timoteus gäller så var det tydligen gåvan att undervisa. Ty vi ser gång på gång. Stå upp och undervisa. Föreläs skrifterna. Utlägg ordet. Predika i tid och otid. Att Paulus menade att han hade kanske den gåvan först och främst. Men på grund av misslyckande och yttre omständigheter och tryck utifrån. Så hade han krupit in i hörnet lite grann. Och vågade liksom inte säga vad han borde säga. Uppliva nådegåvan. Det är det där verbet som används. Som betyder att samma situation som du har haft där hemma. I den öppna spisen kanske i sommarstugan. När elden har falnat men glöden finns kvar. Hur ska du få elden att blomma upp igen? I full låga. Ta fram blåsbälgen och blås lite grann på de falnande kolen. Och plötsligt så slår lågorna upp igen. Uppliva på det sättet nådegåvan som bor i dig Timoteus. Låt det brinna med full kraft. Det har väl inte svalnat hos dig. Det är väl inte med dig som är Timoteus. Att du brinner inte vid full låga, vid full potential. Elden håller på att lägga sig. Vet du vad ordet är? Uppliva. Uppliva lågan igen. Se till att den blir fullt brinnande hos dig igen. Ty det kommer att behövas. Det förstår vi över vad han säger i nästa vers. Ja, en andlig nådegåva skulle faktiskt vara för oss som för Jeremia, när han säger i det 13:e kapitlet, Jeremia 20, förlåt. Så ofta jag talar måste jag klaga. Till det ord han hade att säga, det var ingenting som var någonting av glädje. Det var dom över en nation i avfall. Jag måste ropa över våld och förtryck, till Herrens ord har blivit mig till smälek och hånbeständigt. Han mötte motstånd när han talade Guds ord. Och så tänkte Jeremia, kanske jag ska hålla tyst. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev i mitt hjärta så som brunner där en eld, innestängd i mitt innersta. Jag mördade mig med att uthärda den. Men jag kunde det inte. Jag måste tala igen. O, att nådegåvan i dig vore en sådan eld. Bara jag inte kunde hålla den inom dig. Det måste fram i funktion, i Guds församling, vad det nu än är som Gud har utrustat dig med. O, att det vore en eld som brunner i dig, som du inte kunde förmå förkväva. Blyghet och försagdhet, mina vänner, kommer aldrig från Gud i relation till evangeliets frambärande. Den har inte sitt ursprung hos Gud. Försagdheten ingår inte i Guds utrustning. Det är inte anden i dig som är försagd, om du är försagd idag. Ja, men jag är av naturen en blyg människa. Ja, det respekterar jag. Och det är inte det jag anklagar. Vi har olika personlighetstyper. Och jag menar inte att du ska bli någon hurtbulle. Det var inte Timoteus, och det var inte Paulus som ville ha honom till det heller. Timoteus var ingen hurtgosse som kom och vecklade upp armarna och sa, nu ska jag ta mig an verket här. Nej, men Timoteus hade en nådegåva inom sig, som Paulus sörjde över att den inte var i full funktion. Och det är det som Gud vill, att ska komma i funktion hos dig. Och försagdheten hindrar nådegåvan att komma i funktion. Du ser, det kristna evangeliet är av sådan art att det aldrig kan föras framåt av människor som är förtegna av feghet, som är dominerade av försagdhet. Evangeliet är av en sådan art att det kräver frimodighet för att med kraft kunna gå ut. Tänk när Amos skulle stå upp, bonden Amos skulle stå upp och förkunna för de rika och de förtryckande människorna i Israel och säga, ve er, ni som menar att olycksdagen är fjärran. Ve er, ni som ligger på soffor av elfenben och har det makligt på era bäddar. Ve er, ni som äter lamm, utvalda ur jorden. Ve er, ni som dricker ur stora bägare och menar att olyckan är långt borta och inte alls bryr er om Israels andliga skada. Det måste ha fordrat en hel del frimodighet hos Amos att våga gå rakt emot den sociala orättvisan i samhället på hans tid. Och det är samma sak idag. Och när det gäller evangeliets sälta och evangeliets dårskap, så fordras det frimodighet att våga vittna om Jesus Kristus och framställa honom såsom varande den som varje människa behöver om hon inte ska gå evigt förlorad. Vågar vi säga det? Inte utan den helige ande. Och Paulus får säga till Timoteus, du har ju inte fått en försagdhetens ande, utan du har fått, vadå? En kraftens ande. En kraftens ande. Men när den helige ande kommer över eder, då skulle ni få kraft att bliva mina vittnen över hela världen. Den helige ande har den kraft som du behöver för att frimodigheten ska sätta sin funktion. Men också kärlek. Kärlek och kraft, kan det gå ihop? Ja, mycket fint. Det står om kärleken att den driver ut räddhågan. Den driver ut räddhågan. Kärlek och räddhåga trivs inte tillsammans. Ty i räddhåga ligger tanke på straff. Men den som har upplevt Gud och hans kärlek vet att något sådant hot vilar inte längre över mig. Och kärleken frigör dig. Kärleken gör dig frimodig. Kärleken förvandlar dig, att du nu kan börja tala med människor som du aldrig kunde drömma om att våga öppna munnen inför, därför att du älskar dem. Förunderliga förvandling. Tuktigheten då? Tuktighetens ande är självkontrollens ande, så att man inte bringas ur fattningen allt för lätt, som Timoteus nu hade gjort. Den helige ande är självkontrollens ande. Så när nu detta är sant, säger Paulus, då finns det egentligen ingen grund för dig att vara blyg för vittnesbördet om vår Herres Jesus, om vår Herre, eller inte blyg för mig heller. Det finns en dårskap i korsets förkunnelse, och på grund av att vi vet det, så finns det en tendens att hålla tillbaka med orden om korset, eftersom vi vet det verkar ju vansinnigt det här. Och vi vet på förhand lika som människors reaktion. Men vi misstror den heliga ande om att kunna använda det gamla evangeliet för att överbevisa människor om synd, rättfärdighet och dom. Kanske inte alla som lyssnar, men en där och en här. Så arbetar Gud. Ditt och mitt ansvar är att inte blygas för evangelium. Jag blygs inte för evangelium, säger Paulus. Ty det är en Guds kraft till frälsning för var en som tror. Och så får han runt i hela detta väldiga romarrike och förkunnade samma evangelium på den ena platsen efter den andra. Han åkte i fängelse, han blev piskad, nära till döds, ja kanske till döds en gång, och stenad och misshandlad, utsatt för faror. Var det värt detta? Ja, Guds evangeliet är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Därför bör var och en få höra detta. Det var tydligen Paulus livsfilosofi. Hinner vi en vers till? Vi hoppar då över vers 9 och 10, som egentligen är fantastiskt intressant. Jag vill bara säga att vad den versen säger, det är att nåden är evig. Till den nåd som vi har upplevt, den gavs oss i Kristus redan innan världens begynnelse. Den är lika evig som Guds frälsningsplan är evig. Gud hade oändligt många alternativa planer att välja mellan när han satte historien igång. Men han valde den plan som skulle manifestera hans nåd på det bästa tänkbara sätt. Nåden har manifesterats genom Jesu Kristi död och seger över döden, uppståndelsen. Den planen valde Gud. Den planen har vi i historien, och vi vet nu att Gud är en nådefull Gud. Det var dolt i Gamla testamentet, säger han i vers 10. Men nu har det blivit uppenbarat, till nu har han framträtt som kom ifrån Fadern. Ordet blev kött och vi såg hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet, och han var full av nåd och sanning. Guds nåd har uppenbarats i historien. Till sist, för den skull lider jag också detta, säger Paulus. Men jag blygs dock inte därför. Ty jag vet på vem jag tror. Jag blygs inte därför, ty jag vet på vem jag tror. Paulus kallar sig inte för Roms fånge. Lägg märke till det i vers 8 och på andra ställen i breven. Han kallar sig för Jesu Kristi fånge. Han ansåg sig inte vara ett objekt för ödets nyck, en omständigheternas resultat att han råkade hamna i fängelse. Han såg detta såsom varande i Guds suveräna plan. Jag är inte Roms fånge, tro inte det. Jag är endast Jesu Kristi fånge. Och det intressanta är att Paulus inte ens ropade ut: åsiktsförtryckare, romare, här sitter jag för att jag råkar ha en annan åsikt än dem. Han uppfordrade inte ens till frihetsdemonstrationer för hans räkning. Intressant, eller hur? Han är fullt nöjd. Och han sitter och säger: jag är ett sändebud i bojor. Paradoxalt. Ett sändebud kan väl inte sitta fast heller. Guds ord bär inte bojor. Och just på grund av att Paulus ofta hamnade i fängelse har blivit orsaken till att vi har denna skatt som kallas Paulus brev i Nya testamentet. 13 härliga brev med undervisning för församlingen tidsåldrarna igenom. Se, Gud förstod att vända det onda till någonting gott. Det var bra att inte Paulus förhastade sig i domen över romarnas tilltag. Han såg Guds hand bakom detta. Paulus såg sig själv endast som Jesu Kristi fånge och slav. Och det ligger en oerhörd frihet i detta, mina vänner. Att inte förstå att du är människors slav eller fånge också om du skulle bli kastad i fängelse. Endast Jesus slav. Jag är fri. Ja, visst kan de fängsla kroppen, men anden kunde aldrig trälbindas. Den nådde vart som helst, till himmelen, till Efesus. Märkligt. Timoteus, jag skäms inte för mitt lidande. Bär också du ditt lidande. Dela också du det lidande som kanske tillfaller dig i evangelium. Var redo att dela samma lidande som jag nu upplever. Förvänta dig inte att det ska gå tjänaren bättre än mästaren. Förundra dig inte om världen hatar er. Betänk först att hon har hatat mig. Ve er om alla människor talar väl om er. Där får vi sluta och vi får bara sammanfatta vad vi idag har sagt. För det första, låt oss visa våra känslor för varandra och för Gud. Var inte rädd för tåren i ögonvrån. Kanske du idag skulle behöva gråta ut över begången synd, över konflikt med människor. Kanske av glädje över vad du har i Kristus. Kom ihåg hemmets betydelse. Du mor, du mormor, du far, du farfar. Ta tid med barnen. Vem kan mäta effekten av Timoteus livsgärning egentligen? För det tredje, det finns ingen grund för försagdhet. Du har all rätt att vara frimodig. Du har fått den kraftens och kärlekens ande. Varför inte använda den då? Uppliva nådegåvan. Ta aldrig eventuellt motstånd emot evangeliet så som personligt. Kom ihåg att det allt är för Jesus skull. Blygs inte för evangelium. Var villig och redo att lida. Vet på vem du tror. Och att han är mäktig. Att det som han har investerat i dig, som egentligen Paulus sa, det ska han också bevara in till den dagen. Amen. Ja, Herre, tack att det finns så mycket för oss att betänka. Bara genom dessa rader ifrån Paulus i Romfängelset. Herre, förbjud att vi är försagda i en tid som behöver mötas med sanningen, Herre. På olika områden. På det andliga området, Herre. Kanske bemöta orättvisor. Gud, vi ber dig om frimodighetens ande. Att den ska komma i funktion i oss i församlingen. Att nådegåvorna ska upplivas. Och verkligen komma till välsignelse för hela Kristi kropp. Vi tackar dig Gud för vad du har givit oss och för att du har investerat i oss för att se och förvänta dig en vinst av våra liv. Herre, tack att du är mäktig att i oss bevara vad som har blivit oss förtrott genom den helige ande. Amen.